Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med eder och frid av Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Herre, du som har kallat oss efter ditt rådslut och förutbestämt oss till att formas efter din sons bild, bevara oss i tron och för oss in i denna härlighet. I Jesu namn. Amen. Predikotexten är hämtad ur Romarbrevets 8:e kapitel och vi läser från den 31:a versen. Så lyder de heliga orden. Hur ska vi då sammanfatta detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utgav honom i allas vårt ställe, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer den som har uppstått. Han sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller trångmål eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Det har visat om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som är eller som ska komma, eller makter, eller höjd, eller djup, eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Paulus, han ger här uttryck för alla troende segervissa jubel. När Paulus jublar, jag är viss om att inget skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Ja, då ger han uttryck för en visshet som inte bara han hade, utan som alla troende har. Och hur hade då Paulus kommit fram till den här vissheten om frälsningen och den slutliga saligheten? Hade han fått någon direkt uppenbarelse? Nej, den här vissheten den följer på den kristna trosläran, så som den i god ordning är framställd i Romarbrevet. Och främst kommer den här vissheten av det som står närmast föregående vår predikotext, där Paulus lär om utkårelsen. Och där skriver han så här. Vi vet att allt detta samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. För dem som är kallade efter hans rådslut. Till dem som han i förväg har känt som sina. Dem har han också förutbestämt att formas efter hans sons bild. För att han skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt, dem har han också kallat. Och dem som han har kallat, dem har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga, dem har han också förhärligat. De som älskar Gud, de är kallade efter Guds rådslut och förutbestämda att formas efter hans sons bild. Gud har alltså i förväg fattat ett beslut. Och det här beslutet det gäller vissa människor. Och det innebär att Gud ska kalla, rättfärdig förklara och förhärliga dem. Deras frälsning och salighet ligger helt och hållet i Guds hand. Gud, han har fattat ett beslut som innebär att han förutbestämt dem till salighet. Och på grund av detta beslut så verkar Gud ensam deras frälsning. Han ensam frälser dem. Han kallar dem inom evangelium. Han omvänder dem. Han bevarar dem i tron till livets slut. Han förhärligar dem. Och eftersom deras salighet, deras slutliga frälsning och salighet helt och hållet ligger i Guds hand, så kan de vara helt vissa om saligheten. För ingen förmår ju någonting emot Gud. Ingen förmår ändra på det Gud har beslutat och bestämt. Paulus, han har här talat om dem som älskar Gud. Dem som är kallade efter hans rådslut. Dem han har känt som sina. Dem han har förutbestämt. Dem han har förklarat rättfärdiga. Dem han har förhärligat. Och vilka är nu dessa lyckliga människor? Ja, det är vi allihop som tror på Jesus Kristus. För när Paulus fortsätter sin segervissa jubelsång, så talar han inte längre om dem, utan han talar om oss. Är Gud för oss, vem kan då vara mot oss? Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? I allt detta vinner vi en härlig seger genom honom. Inget kan skilja oss från Guds kärlek. Och denna vishet, det är alla troendes vishet. Alla vi som tror på Jesus Kristus, vi kan vara vissa om att vi är kallade efter Guds rådslut. Vi kan vara vissa om att vi är förutbestämda att formas efter hans sons bild. Och därför kan heller inget skilja oss från Guds kärlek. Det faktum att vi nu tror på Jesus Kristus, det beror inte på oss själva, utan det beror på att Gud förutbestämt oss till evigt liv och kallat oss efter sitt rådslut. Vår salighet ligger helt och hållet i Guds hand, och därför är vår salighet helt viss. Paulus, han lär oss tänka så här i Romarbrevet. Ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Inte en enda, varken bland judarna, som ju hade Guds uppenbarade lag, budorden, eller bland hedningarna som var hänvisade till samvetets röst. Ingen enda rättfärdig finnes, inte en enda. Paulus, han tar ihop alla människor i en enda hop och så säger han: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och när han säger alla, då ges det inget undantag. Så visst du är en människa, så har du syndat mot Gud och saknar härligheten från Gud. Ja, Paulus, han går till och med ett steg längre och säger att vi inte bara saknar härligheten från Gud. Vi har också någonting positivt ont som strider mot Gud. Paulus säger att Gud handlade med oss medan vi ännu var fiender. Men om det nu är så att alla människor utan undantag saknar härligheten från Gud, och därtill är fientligt sinnade mot Gud, då måste det väl också vara så att alla utan undantag är utestängda från himmelriket, att alla utan undantag är utestängda från frälsningen. Nej, säger Paulus. Tvärtom. Inte en enda människa är utestängd från Guds nåd. Inte en enda människa är utestängd från frälsningen och livet. Om alla de här människorna som han talat om och sagt ingen rättfärdig finnes, om alla som syndat och saknar härligheten från Gud, säger han: det förklaras helt oförtjänt rättfärdiga av nåd på grund av den återlösning som har skett i Kristus Jesus. Alla de som syndat, de är också alla utan undantag förklarade rättfärdiga, helt gratis, helt oförtjänt, för Jesu Kristi skull. Och Paulus, han säger precis samma sak på ett annat ställe, i det femte kapitlet. Liksom en endast överträdelse ledde till fördömelse för alla människor, så ledde en endast rättfärdiga liv till en frikännande dom för alla människor, en som ger liv. Och aposteln Johannes, han tröstar på ett ställe de kristna som syndat. Han tröstar dem med syndernas förlåtelse och så skriver han: mina kära barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en försvarare, en försvarsadvokat inför Fadern Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder, men inte bara våra, utan också hela världens. Vi kan vara helt vissa om att Kristus är det offer som sonat våra synder, eftersom han är det offer som sonat hela världens synder. Han har sonat alla världens människors synder. Om det är så att Gud talar sanning i sitt ord, och det gör han, så är det så att så vitt du tillhör denna världens människor, så vitt du är en människa, då ska du veta att Kristus sonat dina synder och du har syndernas förlåtelse. Men du som nu tror det här, du som tror att Kristus är offret som sonar också dina synder, var det en ren tillfällighet, var det en ren slump som gjorde att du började tro det här? Eller var det så att du mobiliserade dina goda krafter, att du sökte Gud, att du kämpade med dig själv, att du avgjorde dig för Gud och gav dig själv tron? Nej, så var det inte. Paulus, han säger, ingen förståndig finnes, ingen som söker Gud. Ingen finnes som gör det goda, inte en enda. Fridens väg känner de inte, Guds fruktan är inte för deras ögon. Ett är säkert, att vi nu tror, det har inte sin grund i någon god kvalitet hos oss, för någon sån god kvalitet finns inte. Nej, Gud ensam, han har handlat och han har gett oss tron. Gud ensam har handlat genom evangeliets ord och väckt tron i vårt hjärta. Paulus, han säger ju på ett ställe i Efesierbrevet: vi var döda genom våra överträdelser och synder, men Gud har gjort oss levande med Kristus, av nåden i frälsta. Vi var döda, men Gud har gjort oss levande. En människa som är död, han kan inte röra sig, han kan inte göra någonting. Och vi var döda i våra synder och överträdelser. Vi var andligt döda. Vem är det då som handlar? Är det vi som gör någonting? Nej, Gud. Gud ensam, han gör oss levande med Kristus av nåd. Han ensam har gett oss tron. Han ensam har fött oss på nytt. Och det här, det har han gjort genom evangeliets ord. Och vi har inte sökt upp evangeliet, utan Gud, han har sänt ut evangeliet från Jerusalem ut i hela världen. Och så har evangeliet också kommit till oss hit, och det har kommit till mig. Och det här evangeliet om Jesus Kristus, det är en väldig Guds kraft, en dynamik, en väldig Guds kraft som frälsar. Paulus, han skriver: jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft till frälsning. Det är en Guds kraft som frälsar. Paulus, han säger inte: vår fria vilja är en gudomlig kraft som frälsar. Nej, evangelium är en Guds kraft som frälsar. Gud ensam handlar med oss människor, och han gör det genom sitt ord. Genom sitt ord frälser han oss. Gud ensam har handlat med oss, frälst oss och gett oss tron genom evangeliets ord. Var det då en rent impulsiv handling från Guds sida? Var det en rent impulsiv handling som man inte hade haft en tanke på förut? Som man inte haft en tanke på att göra förut? Nej, säger Paulus, detta kom inte Gud att tänka på först idag, eller den dag som han förde oss till tro. Utan detta har han i sitt rådslut av evighet beslutat och bestämt att han ska göra med oss och för oss. Gud har inte bara förutsett allt det goda som han gör mot oss, utan han har av evighet förutbestämt oss till salighet. Och det är därför som han har sänt sin son att sona våra synder och kallat oss genom evangeliet och uppväckt tron i vårt hjärta. Paulus, han skriver på ett ställe: men för er skull, bröder, ni Herrens älskade, måste vi ständigt tacka Gud för att han från begynnelsen utvalde er. Hör ni vad Paulus skriver? För att han från begynnelsen utvalde er till att frälsas genom helgelse i anden och tro på sanningen. Men då nu Gud i enlighet med sitt rådslut har kallat oss genom evangeliet och väckt tron i våra hjärtan, är det då så att han nu efter omvändelsen har överlämnat i vår hand att bevara tron så att vi blir slutligt saliga? Det står ju på ett ställe: fortsätt att arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Betyder det att Gud har sänt sin son att sona våra synder och sen omvänt oss genom evangeliet om Jesus Kristus för att sen överlämna i vår hand att bevara tron in till änden? Den slutliga saligheten, beror den på vårt arbete efter omvändelsen, på våra goda gärningar och vår kamp mot frestelser? Nej, för i så fall kunde inte en enda människa vara viss om saligheten. Hur skulle vi kunna vara säkra på att ha gjort nog goda gärningar, ha kämpat nog hårt mot frestelser för att det ska räcka så att tron blir bevarad och vi blir slutligt saliga? Nej, han har inte bara från begynnelsen bestämt att föra oss till tro, utan han har förutbestämt oss att formas efter hans sons bild för att han ska vara den förstfödde bland många bröder. Hör vad Paulus skriver: Gud har förutbestämt oss att formas efter hans sons bild för att han skulle vara den förstfödde bland många bröder. Guds son blev människa för att offra sig själv på korset i vårt ställe för oss. Och sedan han sonat våra synder så uppstod han. Han for till himmelen och sitter nu på Guds högra hand. Det vill säga att han även som han regerar allt, även som människa. Men han ska inte vara den enda människan i himmelen, utan i himmelens härlighet ska han vara omgiven av en stor skara, av många bröder. Och Paulus skriver att Gud av evighet förutbestämt oss till denna härlighet. Han har av evighet beslutat att inte bara skänka oss tron, utan också att bevara oss i tron till livets slut och förhärliga oss så att vi får för evigt leva tillsammans med Jesus Kristus, vår broder, i himmelens härlighet. Det har han beslutat och bestämt av evighet, från begynnelsen. Vår frälsning från början till slut ligger helt och hållet i Guds hand, och därför kan vi också vara vissa om vår salighet. För vad kan ändra, vad förmår ändra på vad Gud har beslutat och bestämt? Hör alltså först: alla människor har syndat, ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Hör att Jesus Kristus har sonat hela världens synd, alltså även dina synder och även mina synder. Det här kan vi inte förneka om vi inte alldeles vill förkasta Guds ord eller förneka att vi tillhör denna världens människor. Och du som nu tror det här, du som tror att Jesus Kristus är offret som sonat även dina synder, jag hör hur tron har uppkommit. Gud ensam har handlat, och han har kallat dig genom evangeliet och uppväckt tron i ditt hjärta genom evangeliets ord. Och hör också att då Gud handlar, då är det inte en impulsiv handling. Hör att Gud av evighet beslutat att göra detta. Ja, han har från begynnelsen utvalt oss och förutbestämt oss till evigt liv. Och alla dem som han har förutbestämt, dem har han också kallat. Och dem som han har kallat, dem har han också förklarat rättfärdiga. Och dem han har förklarat rättfärdiga, dem har han också förhärligat. Därför är det så: tror du att Jesus Kristus är det offer som sonat även dina synder? Och det kan du vara viss om, Eftersom han är ju offret som sonar hela världens synder. Alltså även mina och dina. Jag tror du detta, då kan du också vara viss om att du tillhör de utvalda. Då kan du vara viss om att din slutliga salighet ligger helt tryggt i Guds hand. Ja, då kan du också med Paulus och alla troende triumfera. Är Gud för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utgav honom i allas vårt ställe. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Det är endast den troende människan som säger det här. Det är endast den som tror som kan säga, Gud skonade inte sin egen son, utan utgav honom i allas vårt ställe. Det vill säga, jag tror att Gud utgav sin egen son i mitt ställe och i alla andra människors ställe. Och det här, att Gud inte skonade sin egen son, utan utgav honom i vårt ställe, det är Guds största gåva. Det är Guds största kärleksbevis. Och tror vi nu att Gud har gett oss det allra största och dyrbaraste som överhuvudtaget kan nämnas eller tänkas, sin egen son, ja, då tror vi också att han ska skänka oss allt med honom. Och av sammanhanget förstår vi att Paulus syftar närmast här på himmelens härlighet, härligheten hos Jesus Kristus i himmelen. Och Paulus frågar, är Gud för oss, vem kan då vara mot oss? Visst har vi många som är emot oss. Ja, de kristna har, och de kristna har haft, motståndare som till och med har berövat dem livet, som till och med har dödat de kristna. Ändå kan vi säga, är Gud för oss, vem kan då vara mot oss? Det vill säga, ingen som är emot oss har någon framgång. Ingen som är emot oss har någon framgång med sitt motstånd. För även om de lyckas ta livet av oss, så kan de ändå inte storma in i himmelen och ändra på Guds eviga beslut att förhärliga oss tillsammans med sin son och ge oss det eviga livet med honom. Det kan de inte ändra på. Vem kan anklaga Guds utvalda? Frågar Paulus. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Det vill säga, vem kan anklaga Guds utvalda? Det vill säga, ingen kan anklaga Guds utvalda, så att Gud upptar anklagelsen och grundar en fällande dom över oss på den anklagelsen. Men visst är det många som anklagar oss. Och vi kristna är ofta skuld till att vi blir anklagade. Vi är ju syndare. Vi har synder och brister. Och vi handlar ofta mycket oklokt och opassande. Och allt det här, det gör att Satan anklagar oss. Samvetet och lagen anklagar oss för synd i hjärtat. Och också människor anklagar oss inför andra. Men då ska du veta, även om Satan anklagar, så kan inte Satan komma inför Gud med sina anklagelser. Än mindre kan han med sina anklagelser framtvinga en fällande dom från Gud över oss. Satan kan inte alls komma med Gud och göra sina anklagelser hörda inför honom. För det står ju i Uppenbarelseboken, nu har vår Gud vunnit seger. Kraften och väldet är hans, och hans morde har makten. Till nu är våra bröders åklagare nedstörtad. Han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. Han är nedstörtad. Och därför ska du veta att om du hör djävulens anklagelser, så är det bara någonting som finns i ditt hjärta. För inför Gud kommer de inte. Därifrån är åklagaren nedstörtad. Och om du hör samvetets och lagens anklagelser i hjärtat, så vet att det är också bara någonting som finns i ditt hjärta. Anklagelserna kommer inte inför Gud. Och om ditt hjärta dömer dig, så vet att Gud är större än ditt hjärta och vet allt. Det är sant att vårt hjärta dömer oss. Ditt hjärta dömer dig. Men då ska du veta att Gud är större än ditt hjärta. Ditt samvete dömer dig, men samvetet är inte den högsta domaren. Gud är större och han vet allt. Han vet någonting som ditt samvete och ditt hjärta inte vet, nämligen att Gud har avkunnat en frikännande dom över hela världen för Jesu Kristi skull. Och så har vi människors anklagelser inför andra. Om de anklagelserna är berättigade, då ska vi låta anklagelserna tränga in i våra händer och i vår vilja, så att vi går bort och gör oss till vän med vår motpart, medan vi ännu är med honom på vägen, så som Herren bjuder. Men ett ska vi veta, inga anklagelser från människor kan göra Guds frikännande dom ogiltig. Och så fortsätter Paulus att triumfera. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Jag är mer den som har uppstått. Han sitter på Guds högra sida och ber för oss. Ingen kan komma med en sån anklagelse att vi blir fördömda. Varför? Ja, det har inte sin grund i att vi är syndfria. För också de kristna syndar. Och varje synd är i sig själv värt fördömelsen. Ett enda ord, ett enda tomt ord är ju tillräckligt för att vi ska dra fördömelsen över oss. Ett enda tomt ord är ju tillräckligt för att vi ska hamna i helvetet. Det står ju, för varje tomt ord som människorna talar ska det göra räkenskap på domens dag. Ändå är det så att ingen kan fördöma. Men det har inte sin grund i oss, utan det har sin grund i Jesus Kristus. Han är den som har dött. Jag är mer den som har uppstått. Eller som det står i Romarbrevets 4:e kapitel. Han utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Han var offret som sonade vår och hela världens synd. Och orsaken till att han uppväcktes var att Gud accepterat hans offer och för hans skull frikänt och rättfärdig förklarat hela världen. Alltså även mig. Alltså även dig. Ingen kan fördöma oss då Jesus Kristus sonat vår synd och därtill uppstått och sitter på Guds högra hand och ber för oss. Ständigt övertäcker han våra synder inför Gud med sitt soningsoffer och sin förtjänst. Men om det nu är så att varken Satan eller onda människor kan beröva oss tron, kan beröva oss saligheten med anklagelser, med ord av fördömelsedomar, ja, då kanske de lyckas bättre med rått våld och övergrepp och olyckor och svårigheter. Nej, säger Paulus, även om vi får lida dödens kval hela dagen kan vi vara vissa om att inget kan beröva oss tron och saligheten. Varför? Jo, alla lidanden, det har sin grund i någonting skapat. Och det som är skapat, det förmår ingenting mot skaparen själv. Och vår frälsning och salighet, den grundar sig på ett beslut som skaparen fattat av evighet. Och det beslutet kan inget skapat ändra på. Och därför kan vi vara helt vissa. Och därför kan vi jubla med Paulus. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller trångmål eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag visste om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som är eller som ska komma, eller makter eller höjd eller djup eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Låt oss så bedja. För oss finns bara en Gud, Fadern. Av honom är allting och till honom är vi. För oss finns bara en Herre, Jesus Kristus. Genom honom är allting och genom honom är vi. Herre Gud, du som har kallat oss till den eviga härligheten i Kristus, upprätta, stöd, styrk och stadfäst oss. Amen. Jesu Kristi namn. Amen. Vi tillsammans sjunga psalmen 55.